Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Du har en väldigt, väldigt skrynklig skjorta idag.
Ja, jag har alltså kläder som jag packade ner till bokmässan. Aldrig packat upp där och heller inte packat upp hemma.
Det kanske är där vi skiljer oss mest. Alltså, jag kom hem från bokmässan kanske vid 10 på kvällen. Det första jag gjorde... Det var
väcka Benjamin och packa upp.
Nej, jag är inte klumpfot eller plattfot som du. Men jag kan smyga kanske... väldigt bra. Ah. Dessutom har jag ju liksom, jag är till 60% indian på min pappas sida. Så att jag smyger runt väldigt bra i lägenheten. Ja, man får inte säga så, förutom om man då är indian.
Som du är, till 60%.
Till 60%.
40% av dig begår någon form av brott här.
Ja, exakt. Den sida som inte är indian. Men jag har det på papper.
Att du får säga så här.
Att jag är 60% indian. På pappas sida. Så att det är lite mindre totalt sett. Det
kan ju... Jaha, men du får ju verkligen inte säga så här. Du har 30% då?
Ja, något sånt.
Ja, jag kan inte räkna på det här. Det blir alldeles för komplext för mig.
Ja, nej, men jag är en sån som packar upp väskan direkt när jag kommer hem. Oavsett vad tiden
är. Men det är jag egentligen. Men det har något hänt med mig. Jag har stannat i bokmässan. Jag har rökt på kvällarna.
Du har rökt?
Sig. Aha. Fast jag inte har druckit.
Var sitter du och röker om? Dinos rum?
Utanför vid garaget. Och så har jag ofta på mig en hoodie över huvudet. Mm. Och shorts. Och så är det en kille som slänger soporna från restaurangen bredvid som alltid är väldigt rädd för mig. Det känns som att han tror att jag liksom langar där. Det är många langare just där jag bor.
Ja, okay.
Vid en av restaurangerna där. Jag ska inte nämna vilken. Det finns två.
Vad heter det?
En äldre dam är ju för sig ofta som langar. Aha. Dividerar grejer, säger hon att hon gör.
Är det sant?
Ja.
Ja, härligt.
Du har ju haft lanseringsvecka. Hur går det? Har du varit överallt?
Har du hejat på mig? Har du sett mig i tv?
Har du lyssnat
på mig i eten?
Jag hörde min son ropade, men jag minner pappa väldigt glatt. Är det sant? Dig.
Du måste sluta göra så här. jag var ju på Efter Fem. Träffade vår idol Rolf Porseryd.
Ja, som vi tog bilder med hos David Lagerkrans.
Ja, vi tog många selfies med honom. De gjorde dock inget bestående intryck på honom. För han gick förbi mig och sa, när ska du på? Och då, jag brukar ju sällan liksom tappa orden. Men det var för att något kortslöt så gärna. Jag skulle på 10 över 6 försökte jag säga. Och så tänkte jag också att jag ville visa att jag kunde någonting om Efter Fem. Så jag antog att det var nyheterna då, klockan 6. Så då sa jag, efter nyheterna. Och sen kom jag på att nyheterna sänds inte klockan 6 där. Och då känns det som att Rolf Porseryd nu hatar mig.
Men känner ni igen dig?
Nej. Nej, alltså han trodde typ att jag var en vaktmästare. Nej, han förstod att jag skulle upp i sändning liksom. Men han förstod inte vad jag gjorde där.
Ljudtekniker?
Ja, något sånt.
Nej, är det här ditt han bad mig på honom. Wound som du pratade om förra veckan?
Ja, men lite så att Rolf Porseryd inte älskar mig.
Kommer ditt liv kommer sätta av en helt annan riktning från och med det här.
Ja, kanske.
Är vi också med om något, att jag inte blev igenkänd? Det är också det jag ska prata om lite senare.
Aha.
Men jag gick in på, kanske heter en kaffebar på Bysistorget på Söder.
Ja, jag vet inte var Bysistorget ligger.
Du har ätit mycket på en vegetarisk restaurang där med ditt
ex. Ja, jättehärligt. Min gamla kompis Allan som driver det stället rekommenderas varmt.
Vad heter det?
Det vet jag inte. Det minns jag inte. Men riktigt bra.
Vart ligger det?
Det ligger i Bysistorget.
Ja, bra. Då såg jag någon ifrån Regelboken, podden här på Perfect Day.
Aha, cool.
Jag blev glad, för jag träffade ju honom på festen. Och jag tänkte att vi hade något. Vi hör ihop.
Ja, som jag kände med Porseryd ungefär.
Ungefär. Och sen tittade jag på honom länge medan jag väntade på min kaffe.
Hungrigt.
Sa till Magda, där är han är skön.
Broder.
Så tittade han upp på mig. Tittade ett tag på mig, så tittade han ner igen.
Äcklat eller?
Nej, han känner inte igen mig.
Nej, vad tråkigt.
Otroligt hemskt.
Hur reagerade du då?
Jag skrev till honom, varför ignorerar du mig?
Skrev du det?
Jag gjorde faktiskt det.
Anklagad?
Jag har varit känslig, jag kommer komma in på det senare. Jag har varit känslig.
Men var det någon rolig emoji till? Eller skrev du bara...
Sitter du här på kaffe bara och ignorerar mig? Ni hade gått, skrev jag också. För jag bara inte ta konfrontationen.
Vad svarade han då?
Han frågade bara, hur går podden egentligen?
Jaha, han pissar på oss. Det är där, han hade hälsat om det hade gått bättre.
Eller? Det visar sig att Regelboken har det tufft att med. Det är vi som ligger i botten här på Perfect Day-skutan.
Det är vi som är, vad heter det?
Sjätte klass.
Ja, men vi torpar gängen. Vad är det? Bottenlagen?
Exakt.
Men vad svarade någon idag?
Han hävdade att om man hade sett mig så hade han känt igen mig och hälsat. Vilket talade lite emot hans agerande. Vi slöt i alla fall en pakt där.
Du och Nonny?
Ja.
Vadå för pakt? Ska ni...
Vadå?
ska du tradas? Kan jag trada iväg dig mot Malte Gårdinger? Hade varit trevligt att titta på. En ditt, liksom, du sitter här liksom, och tjackig med benen. Alltså, det är stora rörelser nu.
Ja, annars, jag är så jävla svag.
Ja, men annars när du har liksom...
Det är inte någon du vill ha, utan det är Malte.
Ja, helst. Ja. Han känns härlig. Mm. Men det, du liksom, annars brukar du sitta och klämma liksom på fingrarna och dra i sladden. Nu sitter du liksom och sparkar med benen.
Jag vet, det mår inte bra.
Nej.
Det var inte pakten.
Nej, vad var pakten då?
Vi ska kedja fast oss.
Du och regelboken killarna.
Vad var det han hette? Spanjoren.
Han som tvångskysste. Ja. Rubiales hette han.
Hans morsa hungerstrejkade.
Ja, i en kyrka.
Vi ska hungerstrejka i solidaritet med regelboken och de är med oss. Kedja fast oss utanför Amandas port.
Varför inte Hannas?
Hon har flyttat tydligen. Det verkar ingen som riktigt vet var hon bor.
Tiden är inne. Let's maximize this Christmas. Låt oss lysa som stjärnor, göra våra röster hörda och äta julmiddagar som vinnare. Låt oss gå all in och maximize this Christmas med Pepsi Max.
Hallå ja. Var det här är vad julfir?
Ja, välkommen in.
Allihopa, vinterns hjälte. Snöskottaren är här.
Hej, hej.
Välkommen.
Trevligt.
Lägg till vem och vad du vill i ditt mobilabonnemang och få en trevligare jul tillsammans. Välkommen in till Tre.
I dina böcker så har ju du ofta en lösryckt scen i början. Alltså du har liksom en förprolog kan man säga.
Ja.
Men det är ofta ett lite oklart perspektiv. Det kan vara...
Banbrytande. Det är något nytt.
Det är någon som håller på att förlora sitt liv eller som förlorar... Man förstår att den här personen är i ett allvarligt utsatt läge.
Ja.
Så att man ska liksom... Kanske, antingen är det liksom din huvudkaraktär eller så är det en bikaraktär man ska bry sig lite extra om.
Ja, exakt.
Och det är alltid något som står på spel sen när man börjar liksom läsa... Att traggla sig igenom de här 700 sidorna.
Ja. Ja, men vad ska jag säga? Det är liksom, det, jag hittar på saker som folk inte har sett tidigare.
Men jag har en förprolog till min berättelse.
Den här du ska berätta nu?
Mm.
Aha, spännande.
Låt mig bara ta av mig skorna.
Ja, du slänger iväg dem också som att du vore på en scen. Du vet att de kan inte se dig när du poddar. Det är ingen vlogg du jobbar med.
Ja, men i den här förprologen då så är det sommar. Det är juni tror jag. Du är huvudkaraktären. Eller jag kanske. Du är arg på mig i alla fall.
Jaså?
Det har byggts upp det här under flera år.
Ja.
Och så säger du till mig. Hur fan ska jag kunna vara din bästa vän när du aldrig... vill umgås med mig eller ens höra av dig. Och det är en ganska rimlig invändning.
Ja, det får man säga.
Vi ska, eftersom det är förprolog så får man inte veta det här. Men man kan ju säga att du har en poäng.
Ja, det får man verkligen säga.
Men det var faktiskt den gången i vår vänskap som jag tänkte att fan, nu förlorar jag dig ändå.
Ja.
För att du hade, alltså, för det var ju sant också.
Ja. Ja. Ja, fint att du kan erkänna det.
Men, nu är vi inne i den vanliga prologen. Kommer du ihåg att jag inte kunde sova alltså under bokmässan? Vi pratade om det förra veckan.
Ja, du låg vaken och vred dig.
Flera nätter.
Ja.
Jag hade ångest.
Pilla på halalkorven.
Som Magda kallar den.
Ja.
Men jag ville inte, alltså, i podden sa jag att jag inte visste varför jag inte kunde sova. Men det var ju för att jag mådde så jävla dåligt.
Aha.
Jag tyckte det var för jobbigt att prata om. Det är... Jag har ju berättat massa jobbiga saker alltså, här i podden och i livet i stort. Men det här är något annat på något sätt. Det är ett öppet sår, inte ett R.
Aha.
Och det är då jag ska gigga med Annie Lööf som jag säger till alla. Det är 17 andra som ska gigga med Annie Lööf. Och jag ligger där, jag har inga klara tankar. Men det som händer när jag ligger där i sängen och inte kan sova, det är väl i torsdags och i fredagsnatt. Båda nätterna. Så det enda jag ser är en massa människor som jag har antingen pratat med under kvällen eller mässat med. Det är bara deras ansikten som så här flimrar förbi.
Ja.
Det är min förra agent, Alice, som du känner.
Ja. Var hon på bokmässan?
Nej, jag hade mässat med henne.
Ja.
Anna Aktfors, som du störde mycket på förra avsnittet.
Ja.
Hon flimrar förbi. Ja. Och en massa andra. Vissa som jag inte kan nämna riktigt. Men varje gång jag ser de ansiktena, då bara hugger det till i bröstet. Och jag får liksom någon form av panik. Och då förstår jag inte det. Men liksom när jag kom hem från bokmässan eller på vägen hem, då började jag inse att det här kanske är ett av mina 17 core wounds.
Aha, ditt eget 9-11. Ditt eget lilla Vietnamkrig.
Varför tror du jag har ångest där? Så här första kvällen på bokmässan.
jag vet, jag kan bara gå till mig själv. Mm. Det är den enda referenspunkt jag har. Jag gör ofta det.
Ja.
Men jag tycker att jag, så fort jag har druckit nu för tiden, jag kan druckit en eller två öl, då får jag ångest för saker jag sagt. Det känns som att jag har glappat saker till folk.
Aha.
Jag är jätteorolig att jag har sagt saker som...
Som du inte fick säga? Eller?
Ja, eller bara saker som får mig framstå som dum eller dryg.
För att du vill att vara rolig kanske i stunden och slänga
ja,
ur dig.
Ja, och sen har jag bara känt så här, varför sa jag så där för?
Mm.
Men jag vet inte varför du låg där och inte kunde sova.
Nej, men så var det förra bokmässan. Och i princip alla gånger jag träffade många människor.
Ja.
Men dagen efter, på morgonen, så då får jag en ledtråd till vad det här är. För då träffade jag Sebastian Mattsson, som vi har nämnt 700 gånger i podden.
Ja.
Författare, poddare.
Estradör.
Och nykter alkoholist. Han frågar, kommer Anna Axfors vara med på livepodden? Och då öppnar jag min sms-tråd. För jag har frågat henne. Jag var ju lite rädd för att vara med i hans bakom ryggen-tråd.
Får jag bara fråga en sak? Varför frågade du aldrig mig om jag var med i podden?
Du skulle aldrig vilja vara med.
Nej, jag vet. Men jag hade uppskattat frågan. Det finns väldigt många saker jag inte vill vara med på, men som jag vill bli tillfrågad.
Ja, men nästa gång frågar jag.
Så det får vara mina villkor.
Ja, jag fick en fråga av Sebastian med en ny podd. Jag ska ställa den sen. Jag kan göra det offentligt.
Okej, spännande.
Men då öppnar jag min sms i alla fall.
Ja.
Och så ser jag ju att jag har messat henne på natten. Var är du? Och kommer du på podden? För jag har bjudit in henne till Nordinfesten liksom för att få henne att vara med på podden.
Ja, vår agentursfest som var där på torsdagen.
Precis. Och jag ser att hon har läst det här men inte svarat.
Oj, ja, det hatar man.
Då börjar de här ansiktena flimra förbi igen. De här såg på natten.
Ja.
Alice, till exempel, min förra agent. Det finns ju ingenting problematiskt med henne, så att säga, i min relation till henne.
Nej.
Hon har hjälpt mig jättemycket och nu jobbar vi inte ihop.
Ja.
Av naturliga skäl.
Ja, exakt. Hon är inte kvar i branschen längre.
Precis, hon har bytt till filmbranschen.
Ja.
Och det är... Och det är massa kontaktförsök som jag har... Alltså det är det som är liksom ledtråden här. Massa kontaktförsök som har lämnats obesvarade under den första kvällen.
Hand som aldrig tas emot.
Precis, jag skickade sms, jag är här, kommer du eller är du här? Eller, ja, vad man nu skriver när man anländer till bokmässan och vill sätta igång det sociala.
Ja.
Liksom, så att man alltid har någonstans att gå.
Mardröm.
Ja. Och det är liksom, men det är lite konstigt ändå att jag känner så starkt för det här, eller?
Ja, lite. Du känns ju som en person som liksom inte bryr dig så mycket om vad andra tycker eller känner inför dig.
Jag tror jag är oempatisk.
Nej, det ska jag inte säga. Nej, men på ett bra sätt alltså. Jag är ju mycket mer liksom, ångestriden när det gäller sociala situationer och relationer än vad du är.
Det är sant faktiskt.
Jag bryr mig ju stort sett bara om vad människor som jag känner tycker.
Ja.
På riktigt så är det. Sen vill jag ju...
Men du har ju nojor kring personer som är i din, liksom, två steg ifrån din närhet väl?
Ja, så är det också.
Rolf Borsche, det är ju typerna.
Ja.
Mm.
Ja,
Närmare. Men,
lite närmare.
Ja. Ja, men det här är ju ingenting jag har ångest för egentligen.
Nej.
Jag frågar, du kom inte.
Nej, och hon satt väl full i en bar och kunde inte svara.
Precis.
Med kultureliten.
Och det är inte som att vi är vänner. Vi har setts tre gånger.
Ja,
kanske.
Exakt.
Men du hör ju alltid av dig till människor. Du hör ju av dig till lunch med folk. Får du inte ångest då? Ibland säger folk nej. Alltså jag mår fruktansvärt i den här stunden.
Jag minns inte senast jag tog en lunch med någon. Men förr när jag åt lunch med folk så... Jo, ja, men jag tyckte det var jobbigt när folk inte ville luncha med mig.
Mm.
Men sen var det också så att jag... I 7 år har jag ju inte haft något day job. Eller vad man ska
nej.
Säga. Så jag har ju haft väldigt mycket tid. Så jag har börjat förstå också att folk jobbar. Liksom.
Du har insett det.
När jag äter lunch och vi sitter kvar och dricker liksom, så förstår jag att folk måste komma tillbaka.
Folk reser sig och går till kontoret.
Ja, exakt.
Du kunde bli sur förut när man gjorde det.
Ja, men oförstående bara.
Åh, du förstör.
Vad är så jag sa?
Ja, du tyckte att du drog ner hela bordets stämning om en person gick och jobbade.
Ja, men så var det lite. Eller så är det ju faktiskt.
Nej, men jag mår liksom inte bra. Jag har liksom det här du vet när det är både, man inte vet om det är kallt eller varmt. När man bränner sig eller förfryser sig.
Ja.
Så känns det i hela bröstet.
Ja.
Och var tror jag vänder mig då? När jag sitter på tåget hem från bokmässan. För att liksom...
Koranen.
Exakt. Nej, jag vittjar den här tidslinjen, du vet. Kommer du ihåg den? Från terapin?
Ja, ett svagt minne.
Jag har pratat om den 13 gånger i podden.
Ja, men det var... Det var en sorts tidslinje. Du skulle skriva upp saker.
Exakt. Ämen,
eller?
Ämen, eftersom att jag känner igen den där känslan. Alltså, ja. Känslan jag har i bröstet, det är liksom, den har med mig att göra. Den är jag. Jag inser att så här, det här är något obearbetat. Och alla de här personerna som jag skrivit till, de har också svarat när jag är på väg hem från bokmässan.
Ja.
Men det spelar ingen roll, jag är kvar i den här förnedringen. Den här livslinjen, det var ju något jag skrev i terapin. Jag gick, vad fan heter det nu igen? Lifespan Integration Therapy.
Just det.
Och då skriver man helt enkelt tre punkter ur sitt liv, tre händelser. Du gör mycket grejer med käkarna här, det behöver inte med i podden. Har du ont?
Nej, det är en ny grej. Det är som att vissa måste knäcka fingrarna, så har jag börjat knäcka min käke. Det ser ut som jag gäspar, det gör jag inte.
Nej, det ser ut som
var du orolig för att jag gäspade?
Det såg för att det är lite psykotiskt.
Jag gjorde det också precis innan sändningen i SVT morgon igår.
Båla killar gör det.
Är det så?
Men jag tror att det är någonting, någon spänning.
Ja, okej. Okay. Ja, nej men jag... Nej, men jag liksom också, innan jag somnar måste jag också göra det. Så nu vet du allt om det här. Och lyssnarna. Om ni undrar om jag någon gång pratar med någon och jag ser ut som jag gäspar, så är det inte att jag gäspar utan för att jag knäcker min käke.
Den här tidslinjen, då har jag ju skrivit ner av, det behöver inte vara avgörande händelser, det kan vara positiva, eller de minnen man har liksom tre per år under hela livet från födseln.
Ja.
Och anledningen till att jag bryr mig så mycket om det här, det är för att under hela bokmässan, du vet att jag gick och sa hela tiden att jag var dålig på scen.
Ja.
Hela mitt självförtroende liksom raserades.
Ja, du har väldigt dåligt självförtroende, ja. I podden och
exakt.
På scen.
Jag vet inte vad som har hänt, för jag har ju ett bra självförtroende i grunden.
Ja. Ja.
Men det är helt borta.
Ja, det var sorgligt att vandra hem med er sida vid sida efter poddinspelningarna. Det var liksom varit låg.
Det är hemskt. Men jag tänkte att jag skulle läsa några saker som jag liksom lyckas härleda till den här känslan.
Ja.
Och så får du välja om du vill prata om dem. Att ja. Jag tänker köra en tagline. Och får
segmentet
du säga att vi stannar.
Är inte slut annars om jag inte vill prata om dem.
Det kommer mer. Pau och Lelle, den kommer du ihåg. Den behövs mest för förståelsen. Jag kan säga för de lyssnare som inte har
ja,
hört det.
Ja, jag vet. Ja,
här kan du säga?
Ja, det var de som tyckte att du luktade äckligt och inte ville hänga med dig.
Nej, luktade inte äckligt.
Men hur var det?
Jag har alltid varit noga med min hygien. Jag började sjuan och mina enda två kompisar i den nya klassen.
Ja.
Pau och Lelle.
Ja.
Jag kommer hem till mig efter tre dagar och säger till mig att de inte kommer kunna hänga med mig för att alla tjejer tycker att jag är äcklig för att jag har fula kläder.
Så var det, fula kläder var det.
Ja. Och det var mina bästa vänner då i sexan.
Ja.
Det representerar väl avvisning.
Ja.
Kan man säga. Det vill du inte prata om.
Jag vill
det har
om,
vi pratat om.
Jag vill höra om andra alternativen först.
Lögnen om jag förlorar oskulden.
Den har vi också pratat om.
Ja, jag behöver bara lite förförståelse för det här.
Okej.
Okay. Det är ju när jag, min första flickvän.
Ja.
Som också den jag förlorar. Vi förlorar oskulden gemensamt, säger man så. Och sen ett halvår senare så ringer hon mig.
Just
och ber mig säga till hennes nya kille att vi aldrig låg.
Just det.
Kanske att den representerar typ att ingen riktigt vill ha med mig att göra. Eller det är också en avvisning, men den är också grundad. Alltså den är väldigt stark. Då har jag ändå haft någonting med personen att göra. Liksom.
Tredje nu, det kommer vara morsan. Det är jag säker på.
Nej.
Inte?
Det är faktiskt någonting som jag, när jag tittar på titeln hade jag glömt det.
Aha.
Cykelresan till Michaela står det bara.
Ja, men den tycker jag har något.
Du vill höra.
Den vill jag höra.
Jag trodde du skulle säga nej till alla, så jag ska försöka ta den här i minnet. Jag antecknade ingenting från det här minnet. Ja, men det är faktiskt, det nu spelar sig alltså tre dagar efter Paul eller kommentaren. Det är första helgen i sjuan. Jag är ju knäckt av den här kommentaren.
Att du är så äcklig så ingen vill hänga med dig.
Ja, och två veckor tidigare har jag varit på en fest och blivit lite kär i en tjej. Så det som man blev på den tiden. Du vet, någon pratar med en, jag är kär.
Ja, exakt. Ungefär.
Och då har jag messat henne, men hon har aldrig svarat. Aldrig. Två veckor har hon inte svarat på. Men nu får jag i alla fall. Det är, alltså det, jag ska också säga, det är kväll, det är kanske 12 på natten.
Mm.
Och jag super med mina halsta kompisar som man gjorde på den tiden.
Purren och Körren?
Ja, inte Purren och Körren, men några som kände Purren och Körren.
Okay.
Langarna.
Är det hemkört eller?
Det är hemkört och sen har vi smuggelöl. Och den här tjejen skriver i sms då, är det Jonte? Jag har inte haft några pengar på telefonen. Vill du komma på fest?
Var det så du kallades?
Nej, jag kallades det ett år tidigare, men jag ska återkomma till det.
Jag ska bara kalla det Jonte också, jag gillar det.
I låg- och mellanstadiet kallades det, eller Jojo.
Jojo?
Ja, det tyckte jag var kul. Jag visste det. Nej, men kort historia, den här långa historien med någon form av liksom snabb tidslinje. Jag övertalar två kompisar att cykla med mig till Västerås, där hon bor, Michaela. Oj. Det är 2 mil. Vi har bara 2 cyklar. Vi tar med oss 48 smuggelöl. För spriten hade vi druckit upp.
Ja.
I en hockeybag. 8 kilometer. Första cykeln går sönder. Vi är 3 på min mammas nya cykel. 14 kilometer går den också sönder. Och när jag kommer fram till Bäckby, Västerås där hon bor. Då är vi klockan 4:30, 5 kanske på morgonen. Och jag ringer henne. Och hon svarar inte. Och jag ringer igen. Och då går det till mobilsvar. Och vi får skjuts hem av min kompis mamma som vi ringer dit. Vad har ni i väskan? Hockeyutrustning, säger jag. Hon bara, okej. Okay. Hon orkade inte engagera sig i det där. Och men då läste jag liksom vår konversation morgonen efter. Och så säger jag, jag kallade mig inte Jonte till henne.
Nej, det var ju Jojo.
Nej. Och på den här festen så var det ingen av de gamla kompisar som kallade mig Jonte eller Jojo. Hon har alltså blandat ihop mig. Och sen är jag ju på väg.
De har insett ett misstag.
Och de har bara slutat svara.
Klassiker.
Det är väl också en avvisning, minst sagt.
Ja, det får man säga.
Ja, och att liksom ingen riktigt vet vem jag är, kanske.
Jojo ledsen.
Som någon inte heller vet, uppenbarligen. Jojo ledsen. Exakt. Men de här grejerna i tidslinjen, de fick mig också att tänka på dig.
Jaså?
Vårt bråk då i somras. Det här med att jag inte... För det är ju så, du har varit arg, du med många, att jag inte tar initiativ till umgänge. Ja. Jag hör inte av mig. Det är du som ringer, det är du som säger ska vi äta middag.
Ja.
Och du är ju inte ensam om det.
Nej. Du är en populär jävel. Alla vill hänga med Jojo.
Nej, det är ju också många jag inte umgås med av den anledningen. Ja. Man tröttnar liksom. Ja. Och jag kommer ihåg då att det var ju kanske där i sjuan, efter den här cykelhistorien, som jag slutade ta initiativ. Jag minns när jag gick omkring i Limboskolan första veckorna i sjuan och höll mig liksom strök längs väggarna. Tittade ner i marken.
Jojo-ledsen.
Ja, verkligen. Fick dålig hållning. Jag slutade hälsa på människor jag känt sedan jag var liksom 8 år gammal.
Ja.
Jag drog mig undan. Jag tackade nej till umgås för jag tänkte att ingen ville vara med mig.
Ja.
Det var så märkligt det där. Det kom så plötsligt, för jag var ganska populär i mellanstadiet.
Mm.
Och det är fortfarande så när jag kommer till Hallstahammar. Jag tänker att ingen vet vem jag är. Vilket ju såklart många gör det som att lokaltidningen skriver om mig och sådär.
Ja, du är ju bygdens stora son, som du kallar dig själv nu med.
Ja, uppenbarligen känner jag mig inte som det.
Mr. Hallstahammar, som du ibland presenterar dig som.
Men det är därför jag inte hör av mig till dig heller, eller till någon.
Ja.
Jag tycker det är så jobbigt att få ett nej.
Ja.
Är du fortfarande arg på mig?
Nej, det där kom väl kommit över. Det var ju bara ett märkligt beteende, tycker jag.
Känner du mer med mig nu då?
Ja, alltså, det här har inte vänt allt, liksom. Jag är fortfarande lite irriterad på dig.
Ja, du är det.
Ja, jag är fortfarande en dålig vän.
Det är väldigt oförlåtande. Ja, men jag minns ju att typ sista gången jag tog initiativ i en relation, det var ju med Magda. Och det var ju fruktansvärt. Det gjorde så jävla ont. Jag fick liksom slåss med mig själv för att ens palla. För hon var ju väldigt avvisande. och litade väl inte riktigt på mig. Och innan det var det väl min flickvän innan Magda, antar jag. Jag har liksom aldrig gjort det här. Men du har väl sett det här också, alltså när vi träffar människor. Att jag liksom tvekar. Jag hälsar väldigt sent, för jag tvekar på om det är en kram eller en hand som ska sträckas fram.
Ja, du är orolig där.
Ja, har du inte märkt det?
Jo, lite.
Jag tror inte de ser det.
Nej, men jag ser... Ja, du... Ja, det har
Lagerkrans nu senast.
Ja, då vet du inte hur du ska bete dig.
Nej, det tog kanske 5 minuter av samtal innan han liksom kastade sig genom hopen och kramade mig. Han stod med öppen så här.
Öppna armar liksom.
Öppna armar, kan man säga, i podd.
Redo för kram, men du förstod inte riktigt.
Nej, Läckberg dagen efter, samma sak.
Ja.
Jag tar inga initiativ där heller. Jag kan inte bli avvisad. Jag har ändå träffat båda personerna. David inte, men 7 gånger. Läckberg 40 gånger om man räknar alla gånger på Expressen.
Ja.
Så hon borde ju ha lite pejling på vem jag är.
Ja.
Men ändå så väntar jag alltid till att någon annan gör det. Liksom.
Mm.
Men kommer du ihåg första gången vi tog en öl? Kommer du ihåg det?
Du, jag, Magda och Linnea.
Vi åt middag, men innan tog du och jag en öl inför Linda Maries releasefest.
Ja, Linda Marie Nilsson.
Precis.
Ja, på Söder.
Ja, exakt.
I en liten bar. Bar på Götgatsbacken.
I en liten bar var vi, du och jag, innan releasefesten. Vi drack väldigt mycket.
Ja.
Men det sjuka var att jag gick tillbaka för några avsnitt sen och läste våra gamla messenger-konversationer, dina och mina. När jag pratade om att du tackade Camilla Läckberg för att hon hjälpte dig så mycket med en karaktär i en bok.
Patrioterna.
Ja, som visade sig att jag hade hjälpt henne med.
Hjälpt mig med.
Ja, precis. Ja. Och då såg ju jag att du och jag hade pratat varje dag i ett halvår på Messenger.
Ja.
Alltså tusentals meddelanden. Men när du skickade det här, ska vi ta en öl inför releasen sms:et, då kom jag att jag var förvånad. Jag tänkte, vi är inte kompisar.
Aha.
Du ser inte mig som kompis. Vi kanske är avlägsna kollegor.
Aha.
Det säger ganska mycket om min självbild ändå.
Ja, verkligen.
Vi har jobbat ihop i många år.
Jag såg det som en kompis då.
Ja, annars hade du inte messat.
Nej. Jag hade väl slutat på Expressen då också, antar
jag. Ja, ett halvår kanske innan. Jag vet inte. Ja. Men ändå så var jag förvånad. Är inte det märkligt?
Jo.
Det var ju för sig där kanske vi blev vänner på riktigt den fyllde kvällen.
Jag tror det. Du, jag, Magda och Linnea sen. Vi satt på Sapper.
Just det,
jag.
Väldigt härlig kväll var det.
Du var otroligt full.
Ja, jag vinglade till taxin minns jag.
Ja, jag minns också det. Ja. Vi var oroliga på om vi skulle få ut ifrån restaurangen.
Det fick ni till slut. Det tog lite tid.
Ja.
Jag tänker att det är väl mitt korvon då. Det var inte ens tänkt att det skulle handla om det då. Men att jag liksom, jag har inget eller är inget som någon vill ha. Eller vill ha något med att göra. Att jag liksom inte har något egentligt värde, så att säga.
Självinsikt kallas det.
Kan du inte förlåta alla mina dåliga kontaktförsök nu?
Det känns som allt är en efterhandskonstruktion.
Du vet ju dåligt jag mådde på väg in här. Jag har varit svajig.
Ja, du har varit jättesvajig. Nej, men jag har förlåtit dig för det här, Johannes.
Ja, vad fint. Ja. Ja, men den här upptäckten, den på något sätt oroar mig. Att jag liksom, jag har tänkt att jag liksom har kommit ganska långt med mina problem. Men så finns det här så tydligt obearbetat kvar. Mm. Och jag tänker också på Dino, min son.
Ja.
Att jag liksom, tänk om, kommer jag vara så mot honom när han blir äldre? Alltså vissa föräldrar som har problem med avvisning kan ju stöta bort sina barn av rädsla att de känner sig misslyckade och så. Eller kommer föra över det här på honom, till exempel. Mm. Min oro. Har du något du är rädd för att föra över till Benjamin?
Nej, inte så att föra över. Jag är mer rädd för att köra... Ja, men att saker man själv gör, hur man själv är, ska liksom ge honom en tråkig barndom.
Mm.
Eller skapa klyftor mellan oss. Men jag vet inte. Nej, jag tror
ingen
inte.
Ingen noja sådär eller någonting?
Nej, inget specifikt. Nej. Man får ju dåligt samvete ofta, men inte mer än så. Liksom.
Jätteofta.
Ja.
Anledningen till att jag pratar om överföring, det är den sista punkten i tidslinjen som jag inte läste. Jag tror att den handlar om mamma. Du kommer inte från henne.
Jag saknat henne. Det var ett tag sedan,
det var länge sedan faktiskt. Jag trodde jag var klar.
Ja,
men
det trodde vi alla.
Den här punkten lyder: mamma begravning, ingen kom. En mörk punkt.
Otroligt.
Du kommer ihåg att hon inte lever.
Mm. Det var nog ADHD som tog henne. Vad var det?
Alzheimers.
Just det.
Hur gammal var hon när hon fick Alzheimers?
Hon var 43.
53.
53.
Och dog när hon var 59.
Just det.
Mamma hade ju, alltså hela hennes liv, det var bara ett pärlband av brustna relationer.
Mm.
Och det insåg jag inför begravningen. Jag hade inte riktigt tänkt på det innan. Men jag kunde inte bjuda in hennes vänner, för jag kom inte på vad någon hette. Jag visste bara, det var bara liksom ansikten även där som flimrade förbi. Och när jag kom till begravningen, sent, kom jag också en halvtimme, fick hålla prästen, så var det väldigt tomt där. Fast mamma hade ju så otroligt många vänner. Men det var då jag fattade att hon hade vänner. Hon hade inga kvar. Alltså hon hade bara haft vänner en gång. Som hade liksom flimrat förbi. Och jag kommer ihåg när jag var liten att det var ju alltid en ny vän eller någon slags second hand vän som dök upp i hennes liv. Och den här nya vännen, Annette kan vi kalla henne, hon var otrolig. Mamma placerade henne alltid på pedestal. Och Annette, hon var så rolig. Hon hade så rätt värdering. Hon var så smart och rapp. Och det var liksom bästa vän. Hon var kär.
Mm.
Och sen vips var Annette bara borta. Och så till slut vågade man liksom fråga. Och då,
vad hände med Annette?
Ja, det kunde vara liksom att Annette skulle hjälpa mig med något och sen var jag tvungen att följa upp på det senare.
Uh-huh.
Ja, men Annette, hon går inte att lita på. Nej, men du vet ju, hon är ju hemsk människa. Och det kom, jag och mamma kunde sitta vid fläkten och liksom, hon rökte och så berättade hon vad som hade hänt. Men jag kunde aldrig förstå vad de här sveken egentligen hade liksom bestått i.
Nej.
Av. Bara att någon kastas bort och att liksom de här förklaringarna mamma gav, de var lite deliriska, så här paranoida. Eller de hängde inte ihop.
Men brydde hon sig, känns som? Eller kastade hon bara bort vänner?
Hon visade att hon inte brydde sig, men det faktum att hon kastade bort dem så här tyder på att hon verkligen brydde sig. Mm. Det var, ibland var det som att hon hade upplevt något som kanske inte hade hänt, eller att hon ljög, att det var hon som hade gjort någonting och sådär. Och det kunde pratas, när man väl öppnade dörren, då kunde man prata i månader om det här sveket med mamma. Sen var det bara tyst. Sen gick det ett år. Sen kom han hem och så satt Annette där med mamma. Och de skrattade. Och så kunde mamma titta på mig. Liksom bygga ett medberoende i stunden. Åh, Annette, ser du? Hon är här. Jag har saknat henne. Och så förstod man att nu ska man inte nämna hur hemsk Annette är. Och sen 2 månader senare var Annette borta igen.
Uh-huh. Det var en ny skit hon hade ställt till med.
Ja.
Kärringen.
Men jag kommer ihåg att hon förde över det här för mig. Dunder mycket. Den här, för jag antar att det beror på någon form av att hon gör fel och sen stöter hon bort. Det är min, jag vet ju inte vad som har hänt egentligen i de här fallen, men det är min take på det hela.
Ja.
Det är någon form av avvisning från det som hon är rädd för eller gör för att slippa bli avvisad själv.
Jag måste säga att jag har nog aldrig känt mig närmare din mamma när du berättar det här.
Ja.
Jag är ju likadan.
Ja.
Jag liksom, jag kan ju klippa kontakten med folk utan att blinka. Mm. Och sen på riktigt aldrig ens mer tänka på dem.
Mm.
Linnea säger att det är nog den sida hos mig som skrämmer henne absolut mest. Det är min förmåga att bara stänga av känslor gentemot andra människor. Mm. Och aldrig mer nämna dem.
Mm. Det var ju det du nästan gjorde med mig.
Ja.
Mm.
Ja.
Du är min mamma. Det är inte Magda.
Nej.
Nej, men hon förde ju över det till mig. Hon, i alla fall, hon skapar nog ändå en osäkerhet i mig. Genom att i situationen när jag vände mig till henne med problem så utgick hon från sina egna känslor på ett lite märkligt sätt. Till exempel, jag kommer ihåg att jag dejtade en tjej när jag, precis innan jag flyttade till Stockholm. Jag var väl kanske då 19. Och då tyckte mamma nog att hon var lite för bra eller för snygg för mig eller någonting, antar jag. Det var något sånt. För plötsligt så kunde hon liksom helt, apropå ingenting, säga: tror du verkligen att hon vill vara med dig?
Fint ändå.
Det var ju helt fruktansvärt. När man liksom är lite ledsen eller osäker. Ja. Liksom. Och jag kommer ihåg när jag flyttade till Stockholm och vi pratade i telefon någon gång. Jag hade precis lärt känna Andreas Rågsjö.
Mm.
Och så frågade mamma, bara, vad ska jag göra ikväll? Även det, jag mässade till Rågsjö och jag hade inte svarat än. Ja, han ville väl inte hänga med dig? Jag tror inte han vill. Alltså, det är väl ganska hemskt.
Ja, det är det.
Att liksom alltid utgå från det.
Ja, det är inte årets mamma agerande.
Nej. Och jag tror att det här formatet, jag är också ganska svartvit. Jag bryter ju inte med människor, men jag är som du, att jag liksom i stunden kan tänka att jag vill ta bort människan, ja, så att säga. Att den är hemsk.
Ja.
Det har jag nog fått om någon sviker mig, så att säga. Å andra sidan så förlåter jag ju från vad som helst. Allt utom folkmord.
Där drar du en gräns.
Ja, där drar en halvskarp gräns. Skulle Magda göra det så, ja, det är väl som det är. Men det är väl ett eget segment. Men de här tankarna som jag har haft och det här jävla pissiga måendet som jag faktiskt haft den sista veckan, det har varit fruktansvärt. De korrelerar med att jag, som jag varje höst, går in i livmodern, kryper in där och ser om The Sopranos.
Åh nej.
jag gillar det ofarliga. Jag vet precis allt som ska hända, vad alla ska säga. Det är så jävla skönt.
Alltså, jag har försökt se den där jävla skitserien kanske 5 gånger. Jag tar mig aldrig igenom första avsnittet ens.
Det är jobbigt det där med att han börjar grotta sina känslor. Då blir det jobbigt. Ta bort de här människorna bara.
jag förstår inte. Jag kan inte köpa det. Men jag hade i och för sig samma problem med Mad Men.
Mm.
Och sen så en dag bara släppte det. Och sen är det bästa jag sett någonsin.
Ja.
Så att, ja.
Om några år, när du gått i terapi själv, så då kanske du kan öppna dig för den avancerade serien.
Kan sitta och se där. Kolla tillsammans. Någon fest.
Jag förekommer alla repliker. Otroligt plågsamt. Nej, men alla vet väl vad det är. Jag behöver knappt pitcha.
Nej,
man behöver förklara att han är maffiaboss som går i terapi efter en panikångestattack. Allt är härligt till hans mamma.
New Jersey.
Ja, det är det viktigaste. Ja, men det finns även en scen där som fick mig att tänka på mamma och som fick mig att binda samman allting. Så jag tänker att jag spelar upp ljudet här. Så får du lyssna.
Please, want to give me anything for Christmas if we get this.
Det är Tony som liten, lilla Tony.
I'm not supposed to have to tell you to take the garbage out.
Then why can I have this? It isn't fair.
Don't want to hear about that stupid electric organ anymore.
It's not stupid, it's fun.
I said enough! You won't give me a moment's peace.
But if Janice wanted it, she'd get it. Janice always gets everything she wants. Where were they going today? I don't know why I couldn't go.
That's because your sister does as she's told.
Oh, that's right, I forgot. Janice never does anything wrong. She's just perfect, perfect.
You're driving me crazy!
No, I'm not.
She said what?
She was high-strung, my mother, very dramatic. And every night to her is a night at the opera.
I could stick this fork in your eye!
Hon säger det till sin son.
Ja.
Jag kan sticka den här gaffeln i ditt öga.
Ja.
Ja, det är ju, det är inte jättebra parenting.
Det kan även du säga. Han borde ta bort henne, aldrig tänka på henne igen. Nej, men, och det är inte det de säger eller gör som får mig att tänka på mamma. Det är, även om du hörde det, men de här stegen som lilla Tony tar när han blir rädd för sin mamma.
Ja.
Han liksom backar bakåt väldigt snabbt och de gör någonting med mig och mamman som till slut tappar det liksom.
Mm.
Och jag tror inte mamma sa just sån här sak. Jag vet att hon straffade oss på sätt som jag liksom, jag vet inte som jag kan berätta det, för jag vet inte hur tillförlitliga mina minnen är liksom. Men det kastar mig tillbaka till den här rädslan och det kastar mig tillbaka till tonåren när mamma såg på The Sopranos. För hon var helt besatt av den här serien. Och hon var besatt av, det har jag nämnt här, Livia som mamman heter i serien och Tonys relation.
Mm.
Hon pratade alltid om den. Hon pratade alltid om vad som var fel på Livia Soprano. Hon var liksom helt uppe i det här på något sätt. Som att det var nästan verkliga människor. Hon brydde sig jättemycket. Och när jag var liksom tonåring då hon pratade om det, då kunde jag ju då och då tänka att det handlade om mig och mamma egentligen på något sätt. Att, och jag kunde få liksom en... Att det knöt sig liksom i kroppen. Jag kunde inte säga det liksom. Men jag kände att det var som att vi pratade om oss. Fast ändå inte på något sätt. Därför gick jag in och läste om det här nu. För det finns hur många artiklar som helst. Jag tror det finns avhandlingar om vad för psykiska problem som Livia Soprano har då. Och det var ju det min mamma också pratade om. Hon pratade alltid om borderline. Det var ett av huvudspåren. Det var även liksom narcissistisk personlighetsstörning heter det så. Ja, borderline heter väl något annat nu. Emotionellt instabilt personlighets-någonting.
Psykolog Engman läste inte just den kursen på SU när jag gick där.
Du gjorde inte det?
Nej, jag missade den.
Ja. Nej, men mamma var ju helt besatt av borderline den perioden också. Och det är också en ledtråd i det här på något sätt. Hon pratade jättemycket om borderline. Först var hon jättefascinerad av den diagnosen. Och sen var hon väldigt kritisk mot den. Hon, för det var ju många unga kvinnor, säkert fortfarande, men just då som fick den lite lättvindigt. Det var som en slaskdiagnos. Liksom, okay. Man slängde in alla problem där och gärna när det var kvinnors problem. Och det var ju väldigt stigmatiserat. Men jag tror också hon sa till mig att jag hade borderline några gånger. Alltså hon var, det var inte schysst. Jag tror inte det finns belägg för det. Kan du förklara vad borderline är?
Nej, inte alls. Men jag litar på att du kommer göra det.
Nej, men några grejer. Det är så stark rädsla för att man ska bli övergiven. Det är att känslor för andra personer kan växa snabbt.
Att växla.
Växla, precis. Mm. Ena stunden beundrar man någon, andra så är man jättebesviken. Den är hemsk liksom. Och att man är misstänksam mot andra människor. Ibland upplever man saker som inte riktigt händer. Och ens ilska, den står kanske inte i paritet till vad det är som faktiskt har hänt och sådär. Det är så man liksom upplevs och kanske känner sig. Och jag känner ju verkligen igen, jag ser ju de här mönstren, det är ganska tydligt. Med, du har ju lyssnat på många berättelser om morsan.
Ja.
Jag säger inte att jag liksom diagnostiserar henne nu.
Nej,
men jag förstår varför hon funderade över det här själv.
Ja, verkligen.
Och jag kommer också ihåg fler situationer. Alltså jag minns att min mamma tog ju till exempel in Camilla som du har träffat, min första flickvän. Tog in henne som dotter, älskade henne. Sen plötsligt när jag var 17 år. Då sa hon bara till mig att jag borde göra slut med henne. Någonting var fel på Camilla. Jag förstod aldrig riktigt vad. Hon hade inte gjort någonting. Men hon var inte bra på något. Det var väldigt oklart allting. Jag kunde inte vara med henne. Hon var inte bra nog på något sätt. Fast liksom med liksom lite så här, intellektuellt avancerade förklaringar för en 17-åring att ta in.
Ja.
Och jag bröt med mamma. Och då gjorde hon som psykolog Engman brukar göra. Då tog hon bort mig.
Ja.
Alltså i ett år pratade vi inte med varandra.
Just det.
Hon sökte inte upp mig. Hon gjorde ingenting. Som en hämnd. Och så kom min 18-årsdag. Och jag skulle ha fest. Och dagen innan så bjöd jag in henne till festen. Och hon kom till den här festen. Hon sa inte förlåt. Hon sa ingenting. Hon satt bara och rökte. Och festen pågick liksom i ett rum. Men hon var ett annat. Och hon var bara liksom... Hon var väl ledsen antar jag.
Mm.
Men hon kunde liksom inte förmedla det. Jag tyckte synd om henne. Så jag gick fram till henne och kramade henne. Och jag kommer ihåg att hennes kropp, den var alldeles hård, du vet. Det var som att man tänkte sig att ett likstel, kall och liksom drog ihop sig.
Hon hade inte bara gymmat jättemycket.
Tajt som fan. Ja. Tror inte det.
Nej.
Kanske. Och hon sa, jag köpte ingen present för jag trodde inte att jag hade någon son. Jag har ju berättat det här i podden, men jag har glömt bort att hon sa jag trodde inte jag hade någon son.
Ja, det var speciellt.
Välformulerat.
Alltså, det låter som en filmreplik.
Ja, alltså det är helt stört. Och hon sa det väl som ett skämt, skulle hon hävda säkert då i stunden. Hon sa det väl, men det var ju inget skämt.
Nej.
Hon hade ju tagit bort mig.
Ja.
Alltså, en förälder planerar väl ändå... för en sons... Det var inte presenten, det var ju själva omtanken.
Liksom. Ja, ja.
Det är så konstigt att kunna göra det. Det är den bilden av mamma som är så jävla omskakad. Hon sitter där ensam i köket hos min pappa då på min fest. De är skilt sig då och röker de här cigarett på cigarett liksom. Och festen är bara i alla rum som hon inte är. Hon är liksom ensam där. Och det är inte att hon har blivit utstött. Det är att hon har stött bort alla. Hennes bästa vän sedan hon var barn är där. De är inte lika nära längre. Olika släktingar, min faster hon stött bort, sin egen syster, hon stött bort sin bror, hon stött bort alla hennes bror som drog till USA, har hon aldrig haft kontakt med. Hon har bara stött bort människa på människa, hon sitter där ensam, alla är där, men inte med henne.
Mm.
Och att jag tänker att de tror att de inte lever upp till hennes krav, som jag trodde. Men egentligen så har hon formulerat de här kraven för att hon är så rädd för att inte leva upp till deras krav. Och det är ju jag på något sätt. Alltså jag känner mig alltid, jag räcker inte till, det är ingen som vill ha mig, så att säga. Sen vet jag att jag är bra på olika saker och lyckas övervinna det där många gånger. Men i grunden, jag har det där rädda, det här liksom att bli avvisad hela tiden. Och när jag satt och läste det här, det var igår kväll, så kom Dino, min son, fram till mig. Och så säger han, pappa lite ledsen med det bosniska L-et han har. Som att jag säger Ljubljana, medberoende. Och så det är liksom, jag säger honom där, han liksom tittar på mig, jag föröver någonting. Jag säger, han förstår inte vad det är, men han säger att jag är ledsen.
Ja.
Och jag ser liksom mamma i mig på något sätt. Den här sorgliga figuren som sitter och röker och i ett hörn. Och jag sitter där i ett hörn med min sorg.
Mm.
Och hon skjuter bort alla. Och så kanske Dina känner att jag gör liksom. Så nu vänder jag mig till psykolog Engman. Vad ska jag göra för att bryta det här mönstret? Jag kan inte ta bort Dino, jag kan inte ta bort alla i mitt liv. Du får ha en ny metod här. Jag måste, den här avvisningen, alltså rädslan, den måste bara bort nu. Jag mår så dåligt av den.
Ja, men du får ju bara ta tjuren vid hornen, känns som. Du får ju liksom...
Bryt all kontakt. Nej.
Nej.
Tänk aldrig på de här människorna.
Ja, alltså det
är en väg.
Ja, det är en väg. Ja. Men jag tror nog att du bara måste liksom... Du måste sträcka ut en hand till folk.
Och då våga bli avvisad.
Ja, alltså skickat mest till, vad heter hon? Nanna, som du, vad heter hon?
Nanna, Olas dotter Hallberg.
Ja, du pratar ju mycket om henne på bokmässan.
Ja.
Sträck ut en hand och fråga om ni ska ta en bärs.
Livrädd. Ja. Det är en ny vän som jag ska söka då liksom.
Ja.
Ja.
Jens Liljestrand kanske? Som du...
Det är exponeringsterapi där. Då är det en fiende jag ska vinna tillbaka. Ja. Jag har verkligen att bryta mammas mönster.
Ja. Victor Malm, Expressens kulturchef.
Där har jag en mörk sak. Han hörde av sig och ville ta en öl med mig.
Aha.
Sen när jag svarade med Villa Dag. Det har gått 5 dagar och han har inte öppnat det meddelandet.
Ja, men då får du höra av dig. Ja. Hallå Victor.
Ja. Mm.
Jag sträcker upp en hand här.
Ja, det är bra. Då bryter jag, det är professionellt kanske då. Han är, kan ju bli en vän, men det kanske yrke. Jag vet inte.
Ja, och sen har du ju Diamant Salius fru.
Som jag träffade på
Linda. Heter hon,
Linda. Ja. Underbar. Ja. En av världens trevligaste människor.
Ja, jag vet. Hon är otrolig. Mm. Men,
när jag såg henne tänkte jag att hon inte känner igen mig. Och sen kastade hon sig om mig. Sa ju för sig att jag älskar Magda, sån. Men, men det är också en sån situation.
Ja, men ja, hör av till henne också. Ta en parmiddag med Diamant och Linda då.
Jag skriver bara, vi borde ses till alla de här.
Ja, exakt.
Och så följer vi upp till slutet av podden, hur det har gått.
Ja, det är bra.
Om jag inte har gått härifrån då.
Om någon har svarat. Ja, men bra. Då sätter du och skickar de här sms'en nu. Och sen så har jag mitt segment. Och sen får vi se hur det går med svaren. Om någon svarar nu. Du vet ju att jag i våras skrev ett testamente.
Mm.
Och...
Jag fanns inte med, eller?
Du får se.
Spännande.
Ja.
Ja. Kan jag få skriva liksom vidare på Samir och Victor-boken efteråt?
Jag vill att du ska skriva uppföljaren. Nej, men anledningen var ju att jag... Ja, dels var det för att mina agenter tyckte att jag skulle göra det ifall att något hände med mig, så måste det vara... Ja, men glas.
Lätt för dem att fortsätta kränga rättigheter.
Ja, men lite så. De måste veta vad som ska hända med mina royalties och sånt.
Ja.
Och eftersom jag och Linnea inte är gifta, så är vi väl tvungna att försäkra mig om att hon inte skulle sno allt. nej, tvärtom. Att hon verkligen skulle få allt.
Precis. Liksom. Att det inte blir någon jidde med någon annan chilenare.
Ja, exakt.
Någon av dina indianer.
Nej, men podden, detta imperium, vad skulle hända med den? Ska du ha rätt att liksom AI...
Måste Linnea då kedja fast sig med någon och mig?
Ja, eller måste hon så här... Skulle,
hon skulle min... ihop med Malte Gårdinger.
Skulle min röst AI-genereras och fortsätta berätta liksom 2+-historier in i evigheten? Har du rätt att göra det, Johannes? Det får
spännande!
Du ja, verkligen. Ja. Mycket som står på spel där. Men det är något märkligt med att tänka på sin egen död. Liksom fantisera om den. För det är det man gör någonstans. Och alla de här tankarna på min egen död. Jag ägnade ju väldigt lång tid åt det. Liksom. Det tar ju ett tag. Man måste hålla på och giddra med advokater. Och de måste skriva om. Och så måste man titta på det igen. det gjorde mig mer liksom uppmärksam på saker som försvinner runt mig. Minns du när vi var på väg till bokmässan på Centralen så träffade vi två bekanta till oss som är från Kiruna.
Ja, verkligen. Magnus Alselins släkt.
Ja, eller vänner tror jag.
Vänner, ja.
Men då pratade vi om att ja, men Kiruna, man håller på att flytta hela den stan.
Ja, du var väldigt berörd av det.
Ja, jag vet. Jag var berörd av det för att jag tänker att Vasastan börjar bli som Kiruna. Vasastan är liksom mitt Kiruna. Ibland när jag går omkring där så känner jag att det här är inte mitt Vasastan. Som alltid när jag går förbi hamburgerstället, nyöppnat då, Burgers and Beer på Sveavägen.
Då blir det mörk.
Då blir jag mörk. Jag knyter näven i fickan och så tänker jag, här ligger inte någon jävla Burgers and Beer. Här ska ju La Habana ligga. Vet du vad La Habana var?
Ingen aning. Vad fan är det?
La Habana var alltså en kubansk nattklubb där man kunde dansa salsa i Vasastan.
Brukar du dansa salsa där?
Ja, alltså de serverade väldigt härliga blaskiga drinkar och så hade de öppet till 03.
Ah. Inte jättesvårt att komma in kanske?
Nej, inte alls svårt att komma in. Ibland brukar det vara tidigare, vid typ 7 på kvällen. Då brukar jag sitta på utserveringen i så här bensinångorna från de här raggarna som på lördagarna patrullerar Sveavägen.
Gör det fortfarande?
Ja. I sina veteranbilar liksom. Och, ja, någon hoppade av en av de här amerikanerna och rusade liksom naken till nästa bil. Och folk hade sex i baksätena och någon förmåga. Ja, kanske från Hallstahammar. Antagligen från Hallstahammar. Tryckte liksom upp sina anemiska skinkor mot bilrutan och visade rövhölet för Stockholm.
Du vet att det är min barndom, va? Power Meet.
Ja,
den var ju Västerås.
Ja, du ser.
Ja, men, jag har till och med kört bilar hos folk där.
Är det sant?
Mot betalning.
Jaha, du var den här nyktra killen?
Ja.
Jaha. Vackert. Mm. Hade du körkort då?
Ja. Ja.
Ja. Ja, men, och jag liksom satt där på La Habanas utservering och löste Ernest Hemingway. Och tittade ut mot det här. Det var liksom, det var min
ungdom. De kallar det för poeten eller någonting, filosofen.
Någon hade gjort det om de hade förstått det. Jag läste en bok.
Att det var en bok.
Ja, de trodde det var en serietidning eller något. Nej, men då, annars brukade jag gå dit vid på kanske ett tiden efter de här utekvällarna man var ute på.
När barerna stängde så att säga.
Ja, exakt. När barerna stängde då gick man alltid till La Havana. Även om det var väldigt vanskligt att gå dit. För hade man med sig en tjej dit som man var intresserad av, då fick man vara jävligt uppmärksam med henne. För det vimlade av liksom muskulösa kubaner i svarta eller vita linnen som var helt otroliga på att dansa. De var sex på två ben. Och det är inte min beskrivning, utan det är en av de här kvinnorna som jag har stått i den där
baren. Så förlorade med. Där?
Jag har förlorat många kvinnor i den baren, ska du veta. En gång gick jag dit med en tjej som hon var jätteintresserad av mig när vi gick dit. Jag var väl 22, 23 kanske. Nej, 21, 22. Och hon hade så här, långt blont hår. Vi gick ner på undervåningen där dansgolvet var. Så stod jag i mitt vanliga hörn och smuttade på en mojito.
Gungade lite.
Ja, gungade lite. Jag är ju, som alla vet, sydamerikan. Men jag kan ju verkligen inte dansa.
Förutom när Magnus Carlsson spelar.
Ja, då jävlar. Då svänger jag mina lurviga. Jag kände att det här kommer nog gå vägen med den här tjejen. Och då stegade en av kubanerna fram. Får jag dansa med dig? Och sen, om han ens sa det, han skickade bara fram handen liksom. Och sen såg jag hur den här tjejen och han försvann in i mörkret på dansgolvet.
Din pappa pratar så, va?
Han pratar mer, alltså kubaner pratar lite annorlunda, ska jag säga. Pappa pratar mer, jag åker till Stockholm imorgon. Det är mer den här chilenska liksom.
Just det.
Men jag ser hur den här tjejen och den här killen försvinner iväg in i liksom folkvimlet på dansgolvet. Och sen ett par minuter senare, då ser jag hur den latinotjuren bär omkring med henne på sina axlar. Medan alla andra klappar händerna
där inne. Du står och gungar lite.
Ja, jag står och gungar. Och det var liksom, jag beställde en ny mojito. Sen det sista jag såg innan jag gick hem, det var hennes breda leende. När hon stod upptryckt mot ett hörn liksom och hånglade med honom. Och då gick jag och satte mig på falafelkungen, minns jag.
Mm.
Åt en kebab, ris, pommes frites.
Finns den kvar?
Nej, extra aioli.
Ja.
Sen vandrade hem till min fula tegelvägg där på Ynglagatan.
Just det, Lasermannens vägg.
Ja, och nu är La Habana borta och falafelkungen borta.
Mm.
De kommer inte igen. När jag var ännu yngre så gick jag på Norra Real. Det finns kvar, det har inte rivits. Men själv bodde jag borta i Starringsringen, Starris.
Mm.
Och min familj
utskällde hade Peter Wolodarskis pappas bygge.
Ja, utskällt vet jag inte om jag skriver in det på. Men uppmärksammat. Nej, men, och då, min familj hade flyttat till Chile, men så jag bodde ensam i den här lägenheten i Staris i ett år. Men jag var aldrig där. Mitt egentliga vardagsrum, vet du vad det var?
Nej.
Det var Orontes kebab på Odengatan.
Det har du pratat många gånger om.
Ja, det ligger där mitt, eller låg mitt emot stadsbiblioteket. I den här backen.
Ja, där har jag ätit.
Mm. Ja, framför Inferno Online.
Just det, klassiskt båda två. Ja. Finns det Inferno kvar?
Ja, det finns kvar. Oj ja, det är jättestort nu. Det är typ Europas största e-sporthall eller vad det står.
Är det någon form av turistguide?
Men i Vasastan så är det. Ja. Ja, men nästan varje dag i 2 års tid så åt jag och Kim Jensen middag inne på Rontes. Mm. Vi satt där i timmar. Först åt man en kebab med det här gula magiska riset. Oh. Och sen ingick ju kaffe. Men det fanns ingen begränsning på hur mycket kaffe man fick dricka. Så man tog en kaffe och kanske en liten baklava. En sån här söt... Jag tror de är grekiska från början, men oklart varifrån de kommer. Väldigt goda små bakelser, söta.
Jättegoda.
Sen rökte man ju ett helt paket cigaretter och pratade om hur mycket man längtade efter att bli vuxen, slippa skolan. Och så liksom kom några vänner förbi, några tjejer som man kände, och de gick vidare och vi satt kvar och drack kaffe och rökte till 01 när fyllorna började ramla in.
Och var det då ni gick till La Habana?
Nej, inte om det var vardag. Då satt vi bara kvar på Rontes. Liksom. Alltså vi kunde sitta kvar där till 2-3 på natten.
Mysigt.
Ja, men då var ett tiden, då började ju fyllorna liksom ramla in, Vasastans fyllorna. Och de som arbetade inne på Rontes, de var ju väldigt luttrade. Även om det var fullt slagsmål, så liksom, the show var tvungen att go on. Så det var så här, det kunde stå liksom 2 killar och slåss. Alltså, verkligen slåss. Uh-huh. Och så hörde man bara, kebab med pommes frites! Och var det...
Det är så jävla hedervärt. Något opåverkat, skygglappa genom livet. Man ska bara servera. Ja, det är fint.
Ja, men det är någon kille som liksom blödde näsblod över bordet. Bara, kebab med bröd! Falafel! Och sen vid 2-3 då promenerade jag hem. Men det värsta hålet, det största hålet i min själ, det har förlusten av storstad och Olssons skor lämnat efter sig. Var du någonsin på storstad?
Jag har varit där med dig.
Ja.
Var det inte där vi var efter Nunos, Anders Nunos begravning?
Jo, det var vi. Mm. Och det var nog sista gången jag var där också. Ja.
När du nästan slogs med Marcus Larsson.
Ja, exakt. Mm. Träffade Marcus Larsson häromveckan. Mm. Varm kram.
Han gillar inte heller vad som hände med Kiruna och Malmberget och sådär.
Nej, exakt. Mm. Så han,
bröder.
Ja, verkligen. Ja, men Storstad var ju en otrolig hörnlokal i korsningen Odengatan-Döbensgatan. Och det var väl det första uteställe som jag blev stamgäst på. I matsalsdelen på övervåningen var man egentligen tvungen att äta för att få en plats för att överhuvudtaget få ett bord. Tror jag var tvungen att äta för att få sitta där uppe?
Nej, för du hade varit där med och viftat med Expressen-kortet 200 gånger innan med olika kändisar.
Ja!
Där och Krish.
Ja, det är sanning med modifikation. För att problemet med Storstad var att de bytte ägare en gång i året.
Jaha.
Om året. Så jag var alltid tvungen att liksom göra mig själv lite stammis där på nytt.
Dyrt var det.
Väldigt dyrt i början. Men sen när jag började jobba på Expressen, då insåg jag att det enda sättet jag ska få behålla min plats här, trots att all personal utbytt, det var ju att börja förlägga mina lördags- och söndagsintervjuer där. Så jag var där med Agneta Sjödin någon gång, med Måns Zelmerlöw, Kinsa.
Hela logistik att liksom förlägga dem. Du måste upprätthålla liksom Rish fortfarande. Sen kom Brillo in i bilden, men aldrig tappa det här.
Ja, eller? Exakt. Ja. Ja, men man kan väl säga att det här var mitt Brillo innan jag släpptes in på Brillo. Mm. Jag kunde liksom, valsa in där vilken tid som helst och få ett bord. Och för att du ska förstå hur mycket stammis jag var, så
det märktes inte när vi var där. Vi fick ju knappt ett bord sista kvällen.
Ja, men det här var mot slutet. Mm. Då var jag liksom, då hade jag förlorat det. Då hade jag ju Brillo och Rish.
Ja.
Men någon gång när jag var 21-22, det här var liksom innan Expressen-tiden. Så jag var där på egna meriter. Jag och Kim och några vänner till oss satt uppe i matsalsdelen då. Vi satt i flera timmar där. Och vi blev alltså ofta så packade så att vi rent motoriskt inte kunde ta oss därifrån. Mm. Ungefär som du den där första gången vi åt en parmiddag. Nej, men, och Kim skulle gå på toaletten, så han reste sig och stapplade iväg. Och plötsligt så hörde jag det här ljudet av kastruller och porslin som bara rasar. Alltså du vet såhär, så hela lokalen stannade upp. Och då tittade jag upp och eller ner mot liksom köket. Och det var ju Kim som hade gått fel. Han var så full så han hade glömt bort var toaletten låg. Men tror du att Kim blev utkastad?
Nej, han blev tillbaka lite till bordet antar jag.
Nej, inte direkt. Först var det en diskare där inne som ledde ut honom till en trevlig servitör. Den här servitören tar honom alltså i armen och för honom värdigt ner mot toaletterna. Den här servitören väntar också utanför toaletterna på att Kim ska bli klar. och leder honom sedan tillbaka till bordet där vi sitter.
Vackert.
Och liksom,
de tar serveringstillståndet på allvar.
Ja, verkligen. Kanske därför de inte finns kvar nu. Vi kände personalen. Vi fick sitta kvar där efter stängning. Men nu har det varit stängt i kanske 2 år. Igenbommat.
Vad ska det bli av det?
Ja, det är det som är så jävla sorgligt. I förrgår läste jag i tidningen att...
En jävla Joe and Juice skit, eller?
Nej, det finns redan 20 meter bort. Ja. Det ska bli en DHL-lokal. Och i mitt Vasastan, där finns det fan inga DHL-lokaler. Där har vi postlådor.
Nej, de är ju väldigt, väldigt trånga kiosker. Hämtar man DHL-paket som man knappt får ut genom dörren, väl?
Ja.
Det är ditt Vasastan.
Det är mitt Vasastan. Mm. Mitt Vasastan var också Guldrullen. Mm. Stället där
Lasermannen, var det där han hängde?
Ja, det var där polisen fick kon på Lasermannen. Mm. I hörnet Odengata, Roslagsgatan. Klassisk videobutik. Nämnd i vår vad vi kallar den? Vårt nationalepos.
Tmam.
Till minne av en mördare.
Ja. Jag såg just Lasermannen-serien.
Ja, vad tyckte du?
Det är fascinerande att ingen har påtalat att vi har tagit hela mordutredningen därifrån. vi gjorde ju det medvetet.
Ja, ja.
För, alltså, som är liksom Omartig eller Tamas bok också, ja, som var så bra. Men ingen har märkt detta.
Nej.
Snacka om spoilers.
Ja, verkligen.
Om man bara liksom plockar upp en grej, förstår man, nu löser sig allt. Jag cyklade också, allt var samma.
Ja, ja, men Guldrullen är borta, riven. Mm. Istället är det en Mahalo. Du gillar ju Acai
Bowls.
Du och alla influencers i den här stan sitter där och äter nyttig mat.
Enda gången jag sett Margot Ditz på Söder var där.
Det som skakat mig allra mest, det var när en väldigt gullig dam som var i 85-årsåldern försvann. Hon försvann. Hon bar alltid hatt, svarta strumpbyxor.
Anmäldes hon försvunnen?
Nej, för fan.
Ur ditt synfält försvann hon?
Nej, jag kan berätta vad som hände med henne. Men hon var så otroligt fin. Hon bar alltid hatt, svarta strumpbyxor över liksom sina krokiga, smala ben. Och hon har alltid tunna, röda skor med små guldspännen på.
Du har någon fetisch för äldre kvinnor. Väldigt, väldigt, väldigt gamla kvinnor.
I snö, i gassande sol. Halvvägs i
graven.
Året om. Hon gick så långsamt liksom, framåtböjd. Över,
det är mormor, det är Maj Sjövall och det är den här mytiska...
Ja, det var som att
strumpbeklädda, knotiga kvinnan.
Hon kunde inte höja, mot slutet kunde hon inte ens höja liksom nacken längre. Det var som om gatstenen...
Då reste sig på kuken.
Fan. Det var som att gatstenen var sidor i en bok hon inte kunde sluta läsa. Och jag fick alltid så dåligt samvete när jag hastade förbi. För jag undrade om, det är ofta, när man går förbi gamla människor snabbt.
Ja.
Tror de tar illa upp då?
Jag tror det blir vinddraget att de välter det.
Nej, bara att de tänker så här att de är ledsna för att de inte själva kan gå så snabbt längre. Jag tänker alltid på det.
Det var fint. Det var empatiskt av dig. Jag kommer känna så när jag blir gammal.
Ja, jag kommer också känna så. Jag minns när...
Jag sluta gå snabbt förbi äldre personer.
Ja, men ja, lite så. Jag kommer, när jag gick förbi henne så brukar jag också fantisera om hur det såg ut hemma hos henne. Det var bleknande fotografier och släktingar, tänkte jag. Och liksom, människor som format henne, men vars enda anspråk på världen nu var de här allvarliga ansiktena på väggarna. Jag tänkte på hennes föräldrar som sett henne som liten flicka.
Ja, hennes mamma är ännu äldre.
Men som nu liksom var borta. Jag undrar hur länge hon varit själv. Alldeles ensam, för jag såg henne aldrig prata med någon. Och så en dag för 4 år sedan var det. Så stod en ambulans utanför en port på Surbrunnsgatan. Och 2 ambulanssjukvårdare konkade på bår. De liksom konkade in den i, vad heter det? Baksätet på ambulansen. Vad heter det?
Ditt Vasastan.
Bakutrymmet.
De är inte vanliga ambulanser i ditt Vasastan. De får slänga in en gammal kombi bara.
Ja, men så såg jag ansiktet. Det var det här rynkiga ansiktet. Det var hon. Den stackars.
Vadå? Var hon död?
Nej, hon var halvdöd. Men hon konkade sig. Hon, sen såg jag henne aldrig mer efter det.
Det var hemskt.
Ja, det är jättetråkigt. Mm. Jag går inte till Thelins lika ofta längre. Istället sitter jag på mitt kontor i lägenheten och skriver. Men förr när jag var där varje morgon så delade jag liksom den här tiden, det här morgonfönstret, med 2 äldre män. Och jag såg åren och nästan månaderna märka dem. Från att ha kunnat gå som vanligt blev det liksom käpp. Sen blev det rollator och till sist kunde de liksom inte hålla kaffekopparna ordentligt längre.
Det darrade och sådär.
Ja. Uh-huh. Och deras samtal, för ibland satt de sig nära mig.
Ja, de satt bredvid varandra. Så.
Ja, eller mitt emot varandra. Mm. Och deras samtal som förr var ganska spänstiga och intressanta började handla mer och mer om liksom sönderfallande kroppar, om döden, om operationstider de hade bokat och ja, om en stad de inte längre kände igen.
Som du?
Ja, exakt ja. Gamla butiker som satt och pratade om, som hade funnits i Vasastan. Så du förstår att jag kände mig besjälad med dem.
Ja, verkligen.
Men i morse när jag klev in på Thelins så satt bara en av dem kvar.
Mm.
Jag hade inte varit där på ett tag då liksom. Så jag frågade var är, om vi kan kalla honom Gunnar.
Mm.
Han har coolat, sa den andra. Bara. Alltså det var...
Lever frun? Vad är det för adress nu igen? Jag har glömt.
Mm. Nej, jag beklagade och han bara nickade och drack sitt kaffe och ja, med sina väldigt skakiga händer. Det var så här smulor i mungiporna och ja, du vet, över hela tröjan.
Mm.
Så jag blev skakad. Jag kunde inte skriva någonting på min bok, utan jag satt där vid mitt vanliga fönsterbord och såg upp ut mot storstad där som nu ska bli en jävla DHL-butik alltså. Jag tänkte på den här gubben som nu var ensam, som satt där borta och liksom försökte få i sig kaffe. Jag undrade hur länge han skulle sitta kvar där innan han också försvann. Jag tänkte på damen med de röda skorna. Inte på ett sexuellt sätt. Jag tänkte på Orontes, på falafelkungen, på La Havana. Sen började jag tänka på dig. Och så insåg jag att du inte inskrev din testamente. Så jag mejlade advokaten och bad honom lägga till en rad. Jag vet inte vad du tycker, men om jag coolar innan dig, då vill jag att du gör det.
Va?
Ja, men du tar med dig gitarren och sen spelar du den. Din låt, Harry, eller vad fan den heter.
Kenny! Jag lovar.
Jag tänkte på det när jag läste om ett nytt ord här om veckan.
Var det någonting? Var det att jag har konverterat? Var det något sånt?
Nej, att du har Kennergy.
Det är Barbie-filmen?
Ja, det har att göra med det.
Jag har inte sett den. Ja, men det är liksom... Jag läser inte nyheter så mycket.
Nej, du ligger hemma och gråter och röker istället. Det handlar ju om att man är ett modernt manligt bihang till framgångsrik kvinna. Då tänkte jag, Johannes, han har mycket Kennergy.
Du vet att på bokmässan så var det alltså 7 personer som kom fram till mig och ville ta bild med mig och skicka till Magda för att de känner igen mig från Magdas Insta. Det är faktiskt mörkt.
Ja.
Jag noterade också våra crime daddies tjejer träffade jag på centralen på väg till tåget.
Ja.
Och då var det inte längre så att de ville ta bild med mig.
Nej.
Det var jag som bad om att få en bild med dem.
Varför då?
Nej, men de har väl ledsnat på oss.
Ja,
antar jag.
Ja, det var länge sedan
vi jag blev dem. Så glad när jag såg dem, och de såg inte alls lika glada.
Ja, men de såg ju livepodden, då vet jag att vi bara är bluff. Mm. Det finns ju liksom ingenting där.
Men Kennergy, heter det så?
Ja, Kennergy. Det har mycket Kennergy.
Är det energy? Alltså, vad betyder det?
Ja, alltså... Ja, exakt.
Ja.
Du, vad tyckte du om min spaning? Är det en sån spaning?
Det hänger ihop med vad den här sa till mig. Han sa ju i princip att jag var ett bihang till dig.
Ja, exakt.
Ja, det är många som har sagt det.
Ja, men du är ett bihang liksom.
Till väldigt många personer. Maxwell jämförelsen, Zlatans kompis Maxwell.
Ja, just det.
Som ju fick en dunderkarriär utan att vara riktigt så bra. Ja. För att varje gång man ville värva Zlatan så värmer man först Maxwell.
Nu känns det som jag sa det här för att försöka muntra upp dig. Men
det slutade
med att du liksom... Du sitter och ser suicidal ut.
Kan du inte dra en Birger Bure då innan jag läser, kollar telefonen och ser om de har svarat?
Bruna strecket menar du?
Ja.
Men jag har ingen ny sån. Har du någon? Du träffade Ekvall.
Patrik Ekvall som är Birger Bure. Han är ju legendarisk kvällstidningsreporter. Kvällspostenreporter Birger Bure.
Ja.
Och Patrik Ekvall är ju legendarisk Birger Bure-anekdotberättare.
Bland mycket annat.
Framförallt Birger Bure.
I den här podden är han Birger Bure-korrespondent.
Jag fick höra om när Birger Bure dog.
Av Patrik Ekvall?
Mm.
Berätta.
Birger Bure rökte ju, som du vet.
Oj. Ja, det var ju så man visste att det var Birger som ringde. Att han hostade ju bara först. Nej, Birger. Ja.
Och framförallt så var det väl så att han var på... När det var en Formel 1-tävling i Sverige för första och kanske enda gången.
Ja.
Så var Birger Bure utsänd reporter.
Ja.
Och så gick han ut på Mantorp kanske.
Ja.
Och rökte i depån. Och så fick de stänga hela tävlingen. För att det höll på att explodera. Ut med all publik. Det är ju liksom miljardförlust.
Ja, verkligen.
Birger Bure dog i lungcancer. Och han var sjuk på slutet såklart. Han var på hem Eller på liksom, ja. Vad heter det?
Hospice. Varför skrattade vi där? Det var helt opassande. Det var bara att våra blickar möttes. Ja. Då började vi skratta. Det var inte,
det var fint.
Ja, faktiskt.
Men, nu är jag lite bättre.
Ja, men tråkigt möte. Med Birger.
Ja, men han dog i lunka.
Ja, det var inte det vi skrattade
Nej.
Åt. Nej.
Och han gick. Han låg på hospice.
Vi var nog bara lyckliga för att du är mitt inne i en murvelhistoria som jag faktiskt inte vet slutet på. Kanske var det.
Och det är inte så bra slut heller.
Inte. Nej, han dör.
Han dör. Men framförallt så ligger han på hospice.
Ja.
Och så ringer han Ekvall.
Ja.
B.
Ja.
Kan du inte med 2 pack röda prins? Och så smugglar Ekvall in dem.
Ja, fint då. Vackert.
Och så går han in på toaletten och röker.
Birger?
Ja. Och det är liksom, det är det han gör de sista dagarna. Och Ekvall berättar det här för personalen. Aha. Fint ändå att han liksom...
Han golar ut honom?
Nej, alltså han, så du vet liksom.
Aha.
Men då säger han den här personalen, vi vet.
Ja.
Det är det enda han har nu.
Ja, Birger.
Och vad har jag då? Ska jag kolla sms'en?
Oh.
Har jag någonting kvar?
Jag vet
annat
inte.
Annat än i min ångest.
Ja, vi får se. Ja. Vilka var du sms'ade nu? Det var ju...
Jens Liljestrand, en fiende att försöka återvinna.
Ja. Fast Nanna, ni har, alltså fiendeskapen är ju nedgrädd stridsyxan så att säga.
Beroende på hur han tolkade förra veckans podd då.
Just det.
Men det var med kärlek tycker jag, ja. Men det är inte, man kanske inte ser det så. Och
Nanna med Nanna, 2 efternamn.
Olofsdotter Hallberg, ja. Ja. Och som ska bli en ny vän då tänker jag mig.
Ja.
Och så är det Linda Diamants fru kanske.
Ja.
Ja. Parmiddag take. Och vem var det mer?
Ja, det var ju, vet han, Victor Malm.
Just det. Nej, det är inga svar.
Du skojar. Ja, men du får ju
det har gått en timme ändå.
Ja, men jag får ju säga att det är kontorstid fortfarande. Så folk jobbar väl antagligen. Eller det är väl kulturarbete.
Det är väl bara Victor Malm som är på ett kontor. Ah, Linda också. Ja.
Ja.
Mm. Ser om jag kommer hit nästa vecka. Ja, du är ju inte här. Vi är brutit med varandra.
Ja.
Framförallt är jag fastredad med någon utanför Amandas port.
Ja, kanske sitter jag här med Malte Gårdinger istället.
Det är en kupp från er två.
Jag vill inte säga det här innan, men det jag tänkte på som liksom som stör mig lite, det är att ja, men det var i juni när jag sa till dig att du var en ganska usel vän. Mm. Du har inte tid att ses.
Mm.
Sen har det gått 5 månader sedan dess eller något sånt. Vi har inte sett så. Alltså mer än i
jobb sammanhang
på scener och liksom i podden. I stort sett. Men nu har du förlorat mig också, tror jag.
Jag försökte ju be om ursäkt här.
Istället för att säga, fan kompis, ska vi inte ta en middag du och jag då? Sorry för all förlorad tid, jag har varit ett svin.
Ja.
Då börjar du mässa 4 jävla kultursommar istället. Det ska vara parmiddagar med Diamant Salih och Linda. Och du ska liksom visa poddkuken för Victor Malm. Men mig, din riktiga vän. Nej, det är liksom...
Jag har ingen tid.
Nej. Lycka till. Hälsa Liljestrand.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.